Hej och välkomna till det 54:e avsnittet av Från Bäck till Bron med mig, Gustav Brink-Larsen, och dig, Mattias Axelsson.
God dag, god dag.
Bra. Och något senare ska vi få med Fredrik av Trampe, men det tar vi när vi närmar oss slutet. Men vi ska ju då alltså avsluta vårt snack om tv-serien Lasermannen som ju finns på SVT Play. Och ja, vi har ju med sen Trampe för att det nästan var hans fel att vi gjorde det här. Så, att, ja. Så får det vara. Men vi ska ju in på del 3 då. Vi har ju sagt liksom de skådisar vi nämnde i första avsnittet. Morgan Alling kommer in i det här avsnittet.
Ja, nej, men jag tänker ju i och med att vi har pratat ganska ordentligt om bakgrunden till tv-serien och skådisar och manusförfattare och regissörer och fotografer och liknande, så känns det väl, om inte du har någonting som du vill lägga till så här initialt, som att vi nästan ska dyka rakt in i avsnitt 3. Jag kan bara väldigt kort nämna att vi ska ju givetvis alltid se serien innan vi spelar in. Det är ju självklart, annars kan vi inte prata om den.
Rätt ordning.
Det är rimligt att göra så. Och jag tänkte ju sådär, igår så skrev jag till det, men jag ska se den idag. Alltså igår då. Och jag hade en god plan att jag sätter väl på den efter middagen sådär, så har jag gott om tid på mig att sitta och anteckna. Men igår så åt vi ganska sent, och sen så satt jag och min fru och pratade ganska länge. Och sen så, strax innan läggdags för min del, alltså när jag brukar gå och lägga mig, så kommer jag, jäklar, jag ska ju se Lasermannen idag, så att vi kan spela in från Bäckbron i morgon. Så att det blev ganska sent igår när jag såg den. Så mina anteckningar från avsnitt 3 är lite sketchy här i mitt lilla block med bläckpenna. Men du har väl som vanligt desto gedignare anteckningar, tänker jag.
Det är tur att jag har 400 sidor i Word. Jag har inte ens mitt manus i Word, men jag tyckte det lät
Word
att säga Word.
Word. Jag vill säga, sällan man säger Word nu för tiden.
Ja, för att man använder sällan, eller jo, jag använder Word hyfsat ofta, fast Excel mer i mitt professionella liv. Men, gud, vad hamnar jag där?
Ja, oklart.
Vi skiter i det och så hoppar vi rätt in i serien, för vi börjar i tredje avsnittet då givetvis. Med att vi får ju se ett bankrån. Han har på sig en högst fashionabel gul rånarluva. John Ausonius då. Och han gör ju den här klassiken, skriker på engelska, han vill ha utländsk valuta här. Och sen cyklar han därifrån. Han har ju hotat med sitt vapen som han gjorde på den här tiden liksom. Och liksom, det här tolkar jag som det första rånet han begår, alltså för morden, eller?
Nej, det här är väl...
Eller är det här på slutet?
Nej, jag tänker på att det måste ju vara ett av de rånen som är direkt i anslutning till mord. Nu ska jag helt ärligt säga att jag har lite dålig koll på exakt på när han rånar vad. Han gör ju sig känd som någon typ av cykelrånare långt tidigare. Och sen så blir det ju en koppling när man kopplar ihop cykelrånaren till Lasermannen i själva serien. Men jag tolkar ju det som att att vi är liksom i tidslinjen ganska pang på.
Det kanske vi, det kanske är jag som bara tolkar det fel. För jag tänkte att att avsnittet kanske börjar med att vi får se hans första rån där han är lite halt och lytt, men det så kanske inte var.
Jag kan säga att det är 92, för på övervakningskamerans film så står det 92 uppe som datum. Så de har klippt bort lite exakt vilken datum, det är februari 92 i alla fall.
Ja, men då är vi ju där vi ska vara. Okej. Vi får hoppa till, så polisen här är ju fortfarande inte överens om det är en eller två gärningsmän, de här skotten då. Alltså skotten som man faktiskt skjuter då med lasersikte. Och de här pistolskotten då, som bland annat var uppe i Uppsala. De är ju inte överens inom poliskåren om det är en eller två gärningsmän. Men de vet ju i alla fall att de ska leta efter Nissan Micra. Och nämner ju då att det finns 12 000 Nissan Micra i Sverige. Och det låter ju lite tröstlöst.
Men samtidigt så är ju det är ju det konkreta spåret de har att jobba på. Det är väldigt lite annat som de har. Det är ju denna Nissan Micra som de har att gå på. Det kommer ju visa sig att det blir ganska framgångsrikt att använda sig av just detta spår. Sen så får ju kulorna, för de går väl senare till den här ballistiken eller rättstekniken.
Ja, tekniken kallar jag honom liksom. Som jag inser, jag vet inte om jag har sagt det tidigare, men han är ju med i Vår tid nu, har jag insett. Om du, såg du den serien?
Ja, jag såg ju den ganska nyligen faktiskt. Men jag minns inte vilken roll han spelade i Vår tid.
Han är ju alltså kypan i, liksom på...
Ja, nej, förlåt. Nu blandade jag ihop. Nu tänkte jag på Upp till kamp som jag såg nyligen. Vår tid nu. Ja, det är klart att han spelar ju... Ja, nu glömde jag namnet på
kyparen. Ja, jag glömde på honom också. Ja. Jag tycker han gör jättebra. Han är väldigt bra där. Han är stabil här med. För han har ju insett att det är någonting konstigt med revolven. Mm. Att den har ljuddämpare, vilket Turin ju då konstaterar. Det hjälper ju inte på en revolver. Mm. Och jag kan säga, kan du någonting om vapen?
Nej, jag satt och funderade på om jag skulle googla någonting så att jag kunde glänsa lite kring det här med olika typer av vapen och vilka vapen som kräver ljuddämpare och liknande. Men jag la mer tid på att googla vilken match det var som där 1-1 målet eventuellt var offside. Så jag, tyvärr missade jag att googla på revolver och ljuddämpare och liknande.
Ja, nej, för... Turin säger att gärningsmannen, eller någon av dem säger att gärningsmannen kanske inte vet att ljuddämpare inte hjälper på revolver. Mm. Och jag har ingen aning om det faktiskt är så, att det inte hjälper eller hjälper. Och jag tycker också att lasermannen har ju fått en hyfsat gedigen vapenutbildning. Borde inte han ha koll på det här i så fall?
Det kan man ju tycka, det kan man ju tycka.
Ja, men det som är grejen här som jag då tar oss någonstans, det är ju att den här ljuddämparen är ju då felgängad, verkar det som, på och lämnar ett litet märke på varje pistolkula som går ur den. Och har också det här att den är lite felgängad, har ju den här lilla bieffekten att tydligen wobblar kulan runt sin egen axel i luften och träffar alltså inte med spetsen först, vilket kan vara förklaringen till att så fort folk dör. Mm. Och det är något som jag verkligen, och jag tror du med, har funderat på. Liksom, han skjuter verkligen folk i huvudet från så nära håll. Och typ, ja, men en person dör och en blir extremt svårt skadad. Eller, nej, fler blir ju svårt skadade, men du fattar liksom...
Jo, men vi har ju haft uppe i tidigare avsnitt just det här att det är nästan osannolikt hur dålig skit Jonna Osunus verkar vara. Men här får vi ju då en förklaring till, det kanske inte är han som är en extremt dålig skytt, utan att vapnet är lite grann dysfunktionellt.
Ja, i alla fall då revolverattentaten han begår. Mm. Och det är ju det är väl ändå hälften av dem i alla fall. För han skjuter ju oftare med revolven. Det är väl två attentat samma dag som är med revolven, vill jag minnas. Mm. Det gjorde han ju inte på samma sätt med... Jag tror bara med det är 5-5 i skott med, jämfört alltså revolver kontra...
jag har inte fört gevär. Bok på detta, så jag har faktiskt tyvärr inte koll.
Nej. Men i alla fall, det är ju det andra spåret man får då någonstans. Eller ja, man får inte ett spår på det, men det i alla fall gör att man kan koppla ihop.
Ja, men det är ledtrådar som man kan använda sig av, som man på något sätt jobbar på. Vi har Nissan-nyckeln som man jobbar på, vi har den här kulan som ju faktiskt ändå är rätt signifikant i polisutredningen. Och det är ju det som vi får ifrån den nutida tidslinjen. För att i det här av sista avsnittet så är det ju ganska lite av flashbacks. För som vi sa i förra avsnittet, så vi börjar ju i den äldre tidslinjen, alltså i dåtiden, börjar närma oss nutiden även där. Vi slutar väl 88-89 någonstans i avsnitt 2. Och det är ju här 89 som vi tar vid i den dåtida tidslinjen. Och då skiljer det ju bara 1-2 år, eller 2-3 år innan vi kommer fram till nutida tidslinjen.
Precis, vi är ju verkligen, ja, de går ju i princip ihop det liksom. Vad gillar du hans frisörbesök?
Jag satt och funderade, vi pratade ju i första avsnittet om den här obehagliga scenen när han bjuder hem sina kamrater på fest och de sitter i soffan och blir väldigt, väldigt obehaglig stämning i lokalen. Mm. Frågan är om inte den här frisörscenen också nästan, det är inte riktigt lika obehaglig, men just hur extremt socialt awkward han är. Tycker jag är lite jobbigt att se nästan.
Ja, men den är både socialt awkward, men jag tycker också det är snyggt, för att det känns verkligen som att han har ändå fått någon form av självförtroende med det han gör. Dels att det kanske har gått bra ekonomiskt under några år. Han lyckas med alltså ändå extremt många bankrån utan att åka dit. Och han liksom skjuter folk. Och jag menar, i situationen han är när den här, alltså när han är hos frisören här, och vill bjuda henne till bästa sviten på Hotell Viking. Och att liksom han säger ju rätt ut att trots att hon har sagt att hon ska hem till man och barn, så säger han att han vill liksom spendera natten med henne där. Han har ju en extrem hybris.
Mm.
Där. Den återkommer ju sen i scenen med tjejen han får med sig hem från videobutiken. Men det kan vi ta när det kommer. Men det är ju samma...
Oh,
alltså så här, det är skillnad på det och scenen när han bjuder en kompis här, för då är han bara socialt awkward och kan liksom, där har ju inte det självförtroendet. Nu känns det som att han har byggt på sig ett självförtroende, alltså ett helt bizarr typ av självförtroende. Mm. Men ändå, det är en annan typ av person Ausonius då 92 än vad det var, ja, men 80-talet får man väl säga, tycker jag.
Mm. Jo, och här då 1989 när vi liksom går in i dåtidslinjen så går det ju fortfarande bra för honom. Han är ju fortfarande någonstans på topp. Men det ska ju ändra sig ganska fort. För när vi kommer in på 1989 så vet vi ju att börskrascher och ekonomiska svårigheter och kristider står för dörren.
Ja, och vi får inte se Gustav, kompisen, i det här avsnittet, men vi får höra honom, för att han ringer ju och säger att alltså, Ausonius måste flytta ut, helt enkelt, för att han behöver sälja sin lägenhet. Och det är väl först då vi får reda på att det här är ju inte ens en bostadsrätt, det här är ju en hyresrätt. Och de får man ju inte sälja. Och vad händer då när John går till hyresvärden och vill köpa den här lägenheten?
Nej, ja. Det blir inget bra.
Nej, då ryker ju kontraktet för Gustav, och det gör ju att han är en smula arg.
Ja, och dessutom har ju den gode John Ausonius förlorat stora delar av sina tillgångar.
Alltså han säljer ju sin skit liksom.
Ja, och han, någonstans så går han ju från den absolut högsta toppen till att verkligen kraschlanda här under slutet av 1980-talet.
Ja.
Han går från att köpa kläder i de dyraste butikerna, leva ett riktigt jetset liv. Och bo, ja, men kanske inte den fashionablaste lägenheten, men då liksom han har ett fast boende till att bli, inte uteliggare, men en person som måste någonstans välja mellan om man ska ha tak över huvudet eller mat.
Mm.
Och som man säger i någon beskrivning, fan vad ovärdigt för honom.
Ja, men det får man ju känslan av verkligen. Och just det, och här kommer det, förlåt, det är jag som blandade ihop det. För mig var det flera dagar sedan jag såg den här, så mitt minne är ju sådär. Men här får vi ju se då faktiskt när han, jag vet inte om det är det första rånet, men när han rånar då Föreningssparbanken.
Mm.
För här har han ju då från det vi kallar framtid berättat just det här att han är frihetsälskande kapitalist och han vill egentligen inte råna banker. Men att han fick, ja, den scenen, jag tycker att den chick spelade den oerhört fint. Ja. Just det lilla liksom, hur han resonerade sig fram till att, ja, men det är ändå samhället som kommer få betala för försäkringar och sådär.
Det är fantastiskt sätt att resonera och sätter någonstans lite grann återigen ett finger på Ausonius galenskap.
Ja.
Och hans väldigt, väldigt sjuka liksom, världsbild på något sätt.
Ja, och jag kan uppskatta att det är med liksom, visst, vi får 4,5 timme av den här serien, men det är ändå med ganska små penseldrag som vi får en insikt i John Ausonius sjukbild liksom. Mm. Och det är en av dem, tycker jag, liksom, hur han själv från framtiden då berättar hur han har resonerat.
Och här är ju en liten intressant som jag noterade i just den här bankrånsscenen, att de klipper in vad jag tolkar som autentiska övervakningsbilder från bankrånet. Jag vet inte om du tolkar dem på det sättet.
Jag tänkte inte ens att det skulle vara en grej, men det kan det ju vara.
Nej, för det känns så apart annars att överhuvudtaget lägga in liksom stillbilder från övervakningskameran. För jag tror att det är typ 2 eller 3 stycken stillbilder som klipps in under alltså den 1-2 minuter som bankrånet pågår. Och eftersom det är då stillbilder så känns det som att men, det finns ingen anledning att lägga in stillbilder om det inte är de autentiska stillbilderna.
Nej, jag tänkte nog bara, eftersom att vi i tidigare avsnitt har fått se kamerabilder som sen då gick över till polisens arbete, och de kamerabilderna tolkade inte jag, de var väl inte autentiska, tror jag inte, så jag bara gjorde de kopplingen, men du kan ha rätt att det är autentiska.
Det känns väldigt mycket som att de är autentiska, och det är ju ett lite intressant grepp, kan jag tycka.
Ja, det är det. Ja. Men vi är väl i nutid då, när han ändå lyckas hyra sin lägenhet under namnet Stefan Riesling.
Bra namn. Ja, men jävla bra namn.
Nej, men jag tänker VM om 90, liksom, en central mittfältare, löpstark fram och tillbaka. Det låter som en tysk inne mittfältare. Liksom. Ja. Det är ju inte det, men det låter som en sån.
Stefan Riesling som var med och tog guld för Västtyskland i VM 90, tänker du?
Ja, precis. Eller så kanske Riesling spelade i Östtyskland och inte alls var nära VM. Så kan det ju ha varit. Liksom. Men ja, det är den associationen jag får av Riesling.
Mm. Jag tänker ju på vin, men det är ju en helt annan association.
Det hade man kunnat tänka. Jag är ju inte någon stor vindrickare.
Är det inte jag heller, men min fru är.
Ah, ja, okej. Okay. Så du är vindrickare by proxy.
Som man ju säger.
Ja. Mm. Sen har vi ju då den här... Det här är en jobbig... När han är ju på den här film... Ja, hyrfilm. Och, eller en moviebox. Jag vet faktiskt inte... Ja, det är en moviebox i scenen i alla fall.
Ja, det är ju också lite intressant. För jag såg ju som sagt den här filmen... Eller tredje avsnittet med min fru igår kväll. Och hon hade aldrig hört talas om vad moviebox var för någonting.
Nej, jag upptäckte det också alldeles för sent. För att vi var tidigare med video, som man sa då, med VHS, som man väl för tidigare med nu.
För jag minns ju väldigt tydligt att jag, och det är ju någonting som är sån här litet trauma från min barndom, att vi var ju väldigt sena med VHS. Det var ju inte förrän jag kom upp i kanske 15-årsåldern som vi köpte en VHS. Och då är vi tidigt 90-tal.
Och du bodde i Borås och ni hade inga moviebox-uthyrningsställe.
Jo, vi hade ju moviebox-uthyrningsställe. Det var ju det som var grejen, att vi hyrde ju moviebox när vi skulle kolla på film. Så jag såg ju Jönssonligan-filmerna på moviebox. Det är som man hyrde en moviebox och sen hyrde man tre filmer för 79 kronor eller vad det kunde vara.
Dyrt.
Mm. Men det var de nya filmerna. Det var ju Jönssonligan på Mallorca och sådana grejer.
Ja, oh, det var ny då, ja.
Jag sa Jönssonligan från Mallorca. Jag är lite skadad från Bäckdebron.
Jönssonligan på balkongen, eller vad är man?
Jönssonligan på taket, ja.
Ja, precis. Men den här, han får ju med sig en tjej hem här. Mm. Och där beter han sig ju en stund, alltså...
Rätt normalt.
Ja, faktiskt. Och det är ju oväntat. Mm. Men sen så fort de kommer innanför dörren så kan han ju liksom inte bara, ska vi duscha? Liksom. Och sen försöker han väl rätt, eller det är ju inte så att hon inte hört det, men han säger att han måste duscha. Och sen blir det ju verkligen bara värre. Alltså, det är så jobbigt att se. Mm. Att
ja, han liksom... han försöker ju, han frågar ju liksom, ska vi ha sex? Jag vill ligga med dig. Och sen så vill ju inte hon det. Och Nej. Då erbjuder jag, ja men du får 5000 kronor en klocka om du ligger med mig.
Ja, och som, det enda jag känner är att hade han haft någon form av social skills så hade han ju kunnat få till det här. Alltså hon går inte med honom hem om hon är 100% ointresserad. Så hade han betett sig som en normal människa så hade han kanske kunnat få till det. Men han kan ju inte det. Den jävla fan liksom.
Jävla fanskapet.
Ja, man blir så trött liksom. Och att just det här, att... Ja, men när hon säger nej, det är inte bara så, okej, okay, då kollar vi på filmen, utan då, som du sa, då kommer pengarna och klockan fram, liksom. Mm. Och sen så ska, ja, hon känner sig väl ganska obekväm där, så att jag tänker att det är väl en liten, ja, men det är väl nästan en lättnad för henne när han föreslår att de ska gå ut och käka middag och göra det, alltså inte hemma då, liksom.
Nej, utan de går på restaurang och så ska de ta taxi för att åka till restaurangen.
Ja, jag tänker för henne är det lättare, för hon kommer från lägenheten. Mm. Hon kommer inte vara med honom själv. Även om jag kanske inte tycker att de spelar det på det sättet. Så tycker jag tänker mig att det är så.
Ja, det är väl inte orimligt att göra den tolkningen av den scenen, absolut.
Ja, men det skiter sig ju en gång till där. För han vill ju inte åka med den taxichauffören. För att han är ju mörkhyad. Eller en ordet som ju...
Ja, ja. Som man säger, citat neger. För att han använder ju faktiskt det ordet i filmen.
Flera gånger dessutom.
Liksom. Ja, och då ska vi då... notera att det här utspelar sig den 29 juli 1991. Yep. Och det är alltså då bara, vad fan blir det, 4-5 dagar innan det första attentatet. Så här knyter vi väl ganska sömlöst ihop dåtidstidslinjen med nutidstidslinjen. Det vill säga vi får en övergång från den här långa, långa berättelsen om Jonna och Sonus uppväxt och alla de problem som han har varit med om på 70- och 80-talet. Och det här är egentligen den sista scenen, eller en av de sista scenerna vi har av vad som hände med Jonna och Sonus innan han började skjuta.
Ja, jag ska helt enkelt säga att jag knappt såg det här som flashbacks. Jag såg det mest eftersom att de lite grann i nutid har hoppat lite grann, alltså mellan liksom skjutningarna, alltså någon gång hoppar de tillbaka.
Fast de har
lite.
Ju ändå varit ganska kronologiska i nutidstidslinjen. Ja, det har de det. Så jag tycker att det är fortfarande en del av den dåtidstidslinjen som vi har här.
Ja. Jo, det är det faktiskt. Det har du rätt. Jag, mm. Ja, det är bara jag som liksom
vi får ju dessutom en scen där vi får se de första skotten igen, mm, som man säger så. Ja. Så där blir väl den direkta kopplingen mellan dåtid och nutid. Alltså mellan den flashback-tidslinjen och tidslinjen med själva polisutredningen. Den går ju över egentligen med att vi får se de första skotten den 3 augusti vid Gärdet, vid tunnelbanestationen där.
Ja, för det är ju nästan det nästa som kommer. Vi får liksom höra han berätta från framtiden nu att han köpte gevär och lade sikte i Belgien. Och att han var i någon skog som jag nu inte minns namnet på och liksom tränade på att skjuta. Och sen kommer just det här som du pratade om, att liksom han cyklat till Gärdet, eller vi får se hans perspektiv, hur han ligger och trycker där i buske eller skog eller vad man nu ska kalla det. Och sen hur han skjuter i honom då i med ryggslutet, rumpan eller vad det skottet faktiskt träffar liksom. Mm. Så där är vi, visst. Ja, alltså där är ju dåtid och nutid hopbyggt eller hopbryggat liksom. Mm. Sen hoppar vi till 5 februari 1992, en klassisk dag i svensk historia. Mattias, vad händer?
Ja, nej, men då har
ska du sjunga?
Vi kan kalla det för kalabaliken i Rinkeby. Dra till med något för att namnge det. Nej, men det är väl precis som du säger, det är väl kanske ett av de klassiska, vet inte vad har vi för svenskt ord för facepalm, svenska
ansiktsklapp, men det
är nej, det men folk gör bort sig, där politiker verkligen gör bort sig, för det är ju Birgit Friggebo och Carl Bildt som då var statsminister och Birgit Friggebo som väl var invandrarminister i samma regering, och Carl Bildt vill ju visa sig statsmannamässig och han ger sig ut och tar med sig sin invandrarminister från Folkpartiet till Rinkeby Folkets hus för att där möta folket eller populaset som Carl Bildt förmodligen hade tänkt där i det läget. Och alltså, det går ju att prata jättemycket om den här händelsen egentligen. Jag längtar till att jag ska komma dit någon gång i framtiden i Kungar och krig. Ja. Jag ska ju göra ett avsnitt bara om kalabaliken i Rinkeby 92. Alltså det är ju två världar som krockar väldigt mycket med varandra. Alltså den här högtravande överklass-tjommen Carl Bildt med sitt liksom verserade och väldigt välvalda ord när han pratar, och han uttrycker ju sig som en politiker. Alltså inget fel med liksom, han är ju skitverbal, men det passar sig ju inte i Rinkeby Folkets hus. De vill ju inte höra det han säger där.
Nej, men och då kommer hon och drar det till 11 liksom, för att till och med det hon säger, till och med man säger, jag tror inte man ser det så mycket faktiskt i serien här, men om man ser liksom hela klippet på typ YouTube, så ser man hur till och med han reagerar med nej, liksom. Alltså han tycker att det Birgit Friggebo säger är så fruktansvärt korkat. Ja. Så vad tycker då inte alla andra som är där? Alltså det blir liksom, det är som att, ja men de är på så långt ifrån vad man kan komma, och sen kommer hon och ställer sig ännu längre ifrån, liksom.
Ja, nej men hon gör ju det med den någonstans bästa vilja i världen, men det är återigen, det här är ju ytterligare en kultur som någonstans krockar, för Birgit Friggebo kommer ju från någons typ av vad ska man säga, liberal antirasistisk rörelse som Martin Luther King och liksom We Shall Overcome, och vi ska liksom gemensamt, och det hon säger nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We Shall Overcome, och alltså tonträffen kan ju inte vara sämre.
Nej.
Alltså hon kunde, alltså, det finns ingenting som hon hade kunnat säga i det läget som hade varit sämre än det hon faktiskt säger nu.
Nej, men hon hade kunnat säga kuken och det hade varit bättre liksom. Men på riktigt liksom. Det hade verkligen varit bättre än att bara än det hon säger.
Ja.
Men så här, om man ska försöka någonstans förstå henne, alltså jag kan förstå att hon inte vet hur hon ska hantera den situationen.
Mm. Och att men bara, håll käften då istället.
Ja, lite så. Nej, men det slår väl slint i huvudet, och så hon som politiker van vid att kunna liksom, jag höll på att prata om kul folk, men att i alla fall liksom med sin verbala förmåga få med sig människor, det är väl något som politiker är generellt är duktiga på. Liksom så jag har ju varit fotbollskompis eller lagkamrat med Rickard Nordin i Centerpartiet, och liksom och han är centerpartist och jag är mycket mer till vänster, och han skulle kunna prata kul med mig och få mig att hålla med honom om typ allt han säger, för att han är så duktig på det och för att han också är van vid det, och jag är inte, trots att jag har en massa poddar och pratar mycket, jag är inte alltid i stunden bra på att komma på de bra argumenten. Jag är sån som 5 minuter senare kommer, nu vet jag vad jag ska säga.
Jävlar, du har på att gå på bussen där, typiskt.
Ja, precis, skit också. Så att liksom, och det, så hon är väl van vid det, att liksom hon ska lösa situationen här, och det här är vad hon kommer på, och så blir det bara så fel.
Det blir pannkaka av alltihopa, fullständigt. Men det är roligt att de har med det klippet ändå.
Ja, det är det. Hon var för övrigt också, hon var invandrarminister, hon var också kulturminister och jämställdhetsminister.
Hon hade en sån väldigt, en delad portfölj.
Ja.
Hon var även bostadsminister i den borgerliga regeringen på 70-tidigt 80-tal.
Ja, var hon med redan då alltså?
Ja, tydligt. Ja, men det är väl då hon ger namnet till Friggeboden.
Ja, hon är känd, hon föddes ju i den och så, eller hur var det? Ah, nej, det vet ni säkert, ni som lyssnar på det här, ni vuxna människor vet vad friggeboden och det kommer från. Det är då det är då respekt, och liksom, det är en friggebod, det är något som alla vet vad det är.
Alltså, ja, det finns ju nu är det tyvärr, det är ju, hon är nog tyvärr lika mycket känd för kalabaliken i Rinkeby som hon är känd för friggeboden, så att hade det bara varit friggeboden som hon har varit känd för, så är det väl en av de bättre sakerna att vara känd för som politiker. Skulle jag säga.
Ja, men det är ju ett arv man kan med stolthet ta med sig. Att jag har liksom gett namn åt en byggnad som står på en väldigt många ställen. Sådär. Det är respekt, tycker jag. Liksom. En annan person som jag möter här efter, känner du igen henne? Sara.
Men känner du henne som skådis, tänker du, eller?
Ja.
Ja, men jag kan inte placera henne.
Nej. Om jag säger Johan Falk, eller jag säger nolltolerans, ska jag säga på en gång. Känner du igen henne då?
Nej, tyvärr inte.
Nej, Annika Sten, ganska liten roll. Det är hon som Johan Falk tvingar att säga till att han springer över gården, han springer bort där liksom. Alltså hon är polis och har jobbat för Leo Gaut en gång.
Aha, okej. Okay.
Ja, det är Maria Lindström heter den här skådespelerskan. Och ja, hon gör Annika Stenrollen, ändå en biroll, ganska liten, men ändå en hyfsat signifikant biroll i Nolltolerans. Här gör hon ju en väldigt liten biroll. Här är hon verkligen bara nyinflyttad tjej som
Jonas Onus vill nuppa med.
Ja, och här bara presenterar han sig och hon bara vill. Hon kommer ner för att tvätta och liksom ser att han är där och typ skriver upp sig på en ny tid. Det känns som att hon gör, för hon vill bara därifrån. Men det är värt att nämna den, för att vi, eller så här, han kommer ju senare komma hem till henne och verkligen fråga så här, jag vill ha sex med dig. Och det är igen det här bizarra självförtroendet han har skaffat sig på något sätt liksom, genom sina lyckade bankrån och genom sina, ja men, sitt liv som är bara helt, helt bäng liksom. Men polisen har vi inte varit hos på ett tag, och de har i alla fall insett att nej, men vi behöver inte kolla 12 000 bilar, vi behöver kolla 3 000 bilar. Därför att det är ju då en Nissan Micra SLX tydligen. Och den finns det bara 3000 av. Och den bör inte heller vara stulen, för att ingen sån bil är stöldanmäld. Och då helt plötsligt så är det nere på 500 som då är, vad är det, hyres- eller leasingbilar, säger de. Och det är ju någon snubbe här från Palmegruppen som har kommit in. Och jag kommer prata om det med i slutet, vad jag tycker om antalet poliser. Men det, här är vi ytterligare en grupp poliser som kommer in och hjälper till, vilket gör det väldigt verklighetstroget. Det känns som att de verkligen har gått den vägen. Men han är ju då väldigt fixerad vid att hitta den här, jag kommer inte ihåg vilken, vad han heter eller vilken skådis det är, men han är bra, det är en bra roll. Och det här sägs ju då på Efterlyst, att de ska liksom kolla alla de här bilarna, och det ser ju av Sonius. Och här blir han ju orolig.
Ja, jag funderar på, är det så jävla smart då av polisen att gå ut med den informationen, att vi ska kolla alla Nissan Micra SLX? Med då risk för att den misstänkta lasermannen faktiskt gör något för att sopa igen spåren efter sig.
Nej, det kan jag väl tycka att det inte är. Men jag har heller aldrig sett Efterlyst. Jag vet inte om det här är något som de gör. Det skulle ju kunna vara, tänker jag, ett sätt att få en person att röja sig. Alltså att man vill att den personen ska göra något dumt i panik. Alltså inte något dumt som är skjuta någon till, utan något agerande som ger utslag någonstans. Jag vet inte, jag spekulerar bara hej friskt. Jag är inte vare sig polis, utredare eller kanin. Liksom. Jag har ingen koll.
Nej.
Vad hade inte vi att du sa inte vi alltid så förut? Jag är varken det här och det här. Vad var det vi
pratade om? Jag hade ju någon grej, någon omgång där när jag började säga att jag är vare sig det ena eller det andra för att undvika någon typ av kritik. Men det är ändå skönt att man får se lite Hasaro.
Ja, men det
tycker jag man blir glad av.
Ja, 90-tals Hasaro dessutom liksom.
Det är snyggt gjort.
Mm, de får in det fint. Mm. Men det här gör ju då, han berättar ju för framtiden Ausonius att det här gjorde honom orolig och att han trodde att polisen skulle ha den typen av resurser. Och han hade hyrt bilen då i eget namn. Så att någonstans snarare börjar ju, det börjar inte knytas åt kanske, men det börjar bildas snarare i alla fall. Kan man väl...
Det börjar brinna lite i utkanten av skogen.
Ja, och han berättar ju här att han har funderat på om han skulle skjuta uthyran och liksom bränna ner det här. Men han insåg att det liksom hade varit för mycket... Ja, men det hade inte gått liksom. Men han dumpar ju revolven vid Lidingöbro eller Lidingöbron.
Lidingöbron måste det vara som man dumpar den ifrån.
Ja, precis. Och förbereder sig för att resa. Mm. Samtidigt då som polisen hittar att det är en John Ausonius här som har hyrt en Nissan Micra vid den aktuella tidpunkten. Då pratar man uthyraren och skickar lite brev till honom.
Ja, det är väl första gången som polisen får namnet John Ausonius i just den här utredningen.
Exakt.
Alltså Lasermannen-utredningen. Det är då första gången som hans namn dyker upp. Och precis som du säger, då lämnar ju John Ausonius passande landet.
Ja.
Han tar sig via Dresden till Sydafrika.
Ja, och vi måste stanna till lite här i Dresden, för han... Jag tolkar som att han köper ett pass för 700 D-mark, så man ska tolka det väl.
Ja.
Och det gör han ju då den 19 februari, står det på 1992, står det på ja, sådär. Och här hade man ju, alltså sådär, hade man 2005 då vetat det vi vet nu, så hade det här ju varit ett längre parti i filmen.
Så har jag.
Därför att John Ausonius är ju dömd för ett mord som ska ha ägt rum den 23 februari i Frankfurt. Jag vet inte jättemycket om det här mordet. Jag vet att han nekar till det. Han erkänner att han var i Frankfurt, men han säger att det var inte han. Men han är ju alltså dömd även till livstidsfängelse i Tyskland. Domen kom i februari 2018. Och någon, nu vad gjorde jag av den länken nu? Ja, men SVT är det ju som jag läser på att det kan påverka hans möjligheter att bli frigiven i framtiden i Sverige. Att han också har då en livstidsdom i Tyskland.
Mm.
För jag menar, John Ausonius har ju suttit inne i, det är ju 30 år nu då liksom.
Mm.
Det är ju, jag menar, Alexandermördarna är väl, om de inte är ute alla tre så är de på väg ute. Eller på väg ut. Alltså han har suttit länge och får inte sitt straff livstids... Eller tidsbestämt. För det ansöker han ju om här i... Alltså nu då i modern tid i verkligheten.
Mm.
Men ja, nej, han anses väl fortfarande för...
Nej, men det är ju ändå lite intressant just att det där i och med att den händelsen var inte känd 2005 när serien Lasermannen görs. Vilket gör då, nej, men då kan man ju inte ha med den för man vet ju inte om det.
Nej.
Vilket är intressant.
Ja, det är intressant. Det är i alla fall värt att nämna det.
Det är värt att notera det.
Ja, precis. Sen har vi lite små grejer här. Alltså så här, det är ju viktiga saker, men kanske inte för serien. Det här att alla invandrare strejkade en timme får vi se i samband. Vi också får se Hassan då, en av de skjutna, hålla på med sin rehab. Och jävlar vad han får kämpa.
Jobbigt.
Ja, men på något sätt så tar den scenen mig ganska hårt. Man bara just, alltså, för det är den delen av... Det är den delen vi aldrig får se i nyheterna. Liksom uppföljningen, de åren av rehab.
Precis, alltså det är ju en sak att man hör något, liksom att det har varit skottlossning. Och så, men ingen är död. Ja, vad skönt, det var ingen som dog. Ja, men det var någon som blev allvarligt skadad. Ja, men vad skönt, han dog inte i alla fall.
Nej, och men så hans liv kan vara extremt förändrat.
Ja, hans liv kan ju i princip vara förstört om man är allvarligt skadad.
Ja, så jag är glad att vi får se det. Även om vi inte får se det i supermycket detalj så tycker jag det...
Ja, men den scenen bidrar. Men hur mycket tycker du duschscenen med polisen bidrar?
De har ju klippt... utsnittet är ju... Man får se skaft, men inte... Så här kan man säga. Gud, förlåt för den här vändningen från att jag försöker vara liksom lite allvarlig och ha sympati.
Det lyckas aldrig när jag är med, vet du.
Nej, det är ju så. Jag tycker det är skönt att det är du som tar den rollen. Mm. Ja. Nej, men jag gillar den här scenen.
Ja, jag tycker den är det är hög mysfaktor på den scenen faktiskt. När de står, nej, men de står där liksom så som Gud skapar dem under varsin liksom halvtaskig duschstråle som förmodligen inte är jättevarm och inget vidare tryck i. Och så står de där och diskuterar om Jonna och Sonius och den här hyrda bilen och konstaterar ju där att bilen bara gått 10,2 mil, vilket ju inte riktigt stämmer överens med hur långt bilen borde ha gått.
Nej, och det berättar ju Sonius om att han har ju skruvat ur kabeln till vägmätaren just för att de inte ska kunna koppla den bilen till att den ska vara i Uppsala. Mm. Där den borde ha varit då. Och det plus att han hade då, vad är det, vad säger han, 600 000 tror jag efter ett bankrån gjorde att han kände att han lämnade landet och kände sig hyfsat trygg. Även om han, som han uttryckte tidigare, var lite rädsla för att de skulle komma på honom här liksom. Men han lyckas ju lämna då till Sydafrika med gott om pengar och ändå viss trygghet.
Mm.
För det skickas ju kallelse då, han är ju skriven på en postbox. Och det skickas kallelser som ingen, ja men som, han ger sig inte till känna till polisen.
Mm.
Och det, den här nya Palmegruppspolisen, han får ju en fil på Sonius och känner igen honom direkt som grandmannen.
Mm.
Och berättar att berättar om den här kopplingen som du har gjort tidigare, att den här polisen vägrar nästan tro, eller har ju tidigare vägrat tro nästan, att Sonius inte var den som sköt Palme.
Mm. Nej, men det är ju just intressant att Ausonius även figurerar i Palmeutredningen. Men han har ju som, jag tror att jag pratade om i förra avsnittet redan, men som vi får liksom svart på vitt i det här avsnittet, han har ju ett rock solid alibi på att han inte kan ha skjutit Palme, för han satt ju verkligen inne. Och den här polisen har ju kollat liksom permissionslistorna både en och två och tre gånger, känns det som.
Ja, men verkligen. Han kände väl att han var verkligen något på spåret i Palmeutredningen. Och liksom, när det inte var Sonius så känns det som att han gick in i en kris. Det är så jag tolkade bara liksom, att han tyckte det var så mycket som stämde. Och så sitter fanskapet inne och har liksom det mest klockrena alibit man kan ha då. Liksom. Det här, alltså, det tar ju ändå lite tid här. Och med att, för att Ralf Karlssons karaktär, Stefan, är en av de här polisen med blåvitt
vimpel
på väggen. Han tycker jag nästan vänder, alltså han får ta en roll som jag tycker är lite tråkigt att han får ta, han blir den liksom negativa polisen i det här avsnittet, för han tror liksom inte att men, han kan ju inte vara så dum att han hyrde bilen i eget namn, och det känns som att det ligger lite ilska mot att Palmegruppssnobbarna har kommit in här liksom. Det är så jag tolkar det, att Ralf Karlsson vill liksom inte riktigt, han vill inte följa upp det här Ausonius-spåret, för han tror inte det liksom. Och samtidigt så ser vi bara att högen hos Ausonius, ja, posthögen i hans postbox bara växer, eller i lägenheten med reklam bara växer och växer och växer liksom. I Riesling-lägenheten är väl det, ska se det som. För han är ju och jagar i Sydafrika, Ausonius.
Ja, det är väl, för honom finns det väl inget annat land som passar bättre i början på 90-talet än att åka till Sydafrika. Så fortfarande här, även om apartheid-systemet är på väg att falla, så är det ju fortfarande ett djupt rasistiskt land, Sydafrika. Och det är ju någonting som jag tror tilltalar den gode Jonna Ausonius ganska mycket.
Det gör det ju verkligen. För vi kan väl ta den scenen att han skjuter ju någon, ja men det är ju något gräsätare, det är ju någon antilop av något slag som han skjuter. Och sen ska han ju jaga lejon då. Mm. Och det vill han ju inte göra så som de gör, det vill säga skjuta den på håll. Han vill ju ställa sig typ face to face med lejonet. Och de som han då har köpt den här jaktresan av bara, nej, nu gör vi enligt, ja, by the book är det ju så här, det är väl illegal jakt gissar jag, men det är ändå by the book som de vill ha det. Mm. Vilket gör att de brottar ju geväret av honom och han får liksom inte vara med längre. Det säger också en hel del om honom att han har sina egna jävla idéer liksom.
Ja, han har sina egna regler och sina egna idéer om hur världen fungerar någonstans.
Mm, verkligen. Jag tycker det är intressant när gärningsmanna snubben Åskård. Ja. När han har sitt föredrag, han beskriver ju Ausonius ganska väl.
Mm.
nästan löjligt väl.
Och det, och det är ju just i anslutning till den här scenen med gärningsmannaprofilen som jag har, den här saken som har stört mig nu sen jag såg det igår, som jag har lagt alldeles för mycket tid på. För det är en av poliserna som bara i en bisats säger någonting, att 1-1 målet igår var nog offside. Och det är ju sådär, det är sådana där små detaljer som jag givetvis hugger på direkt. Och först då läste jag...
Vilket 1-1 mål? Liksom.
Ja, nej, men vilken match pratar vi om? Vilken sport är det överhuvudtaget? Vad är det för mål som eventuellt var offside? Man tänker ju någonstans att om det då yttras som en replik i den här i övrigt väldigt väl researchade och liksom tidsautentiska serien, så bör... Alltså, de här replikerna, de yttras inte av en slump. Så jag gick först till Tamas bok och hittade ingenting om att det ska finnas med där om ett offside-mål.
Ja, vilket datum är det vi pratar om att det borde vara?
7 april 1992 är det de har gärningsmannaprofil-briefingen. Så det bör ju då ha varit kvällen innan, alltså den 6 april 92. Och jag hittade några sådär saker som det eventuellt skulle kunna ha varit i tidningarna från tiden. Om man tittar på vad som skrivs på sportsidorna runt den 7
april. Ja, vad kan det vara?
Är det SM-finalen, den första SM-finalen i hockey mellan Djurgården och Malmö spelas. Men det är den 5 april och där görs det ett 1-1 mål. Men det står ingenting vare sig i SvD eller DN att det målet eventuellt skulle vara offside. Och det är dessutom 2 dagar innan. Ja. Så det passar liksom inte. Sen så har vi någon blåvitt match, men den slutar 3-0 till blåvitt mot Malmö. Så där kan det absolut inte ha varit något 1-1 mål. Det skulle kunna vara någon annan allsvensk match som jag inte har riktigt hittat eller haft koll på. Men det stör mig lite just att... när repliken ändå yttras så bör det ju finnas någon koppling till verkligheten, annars hade man hade inte sagt det annars. Det är min känsla liksom.
Nej, och blåvitt kopplingen gör vi ju för att det syns blåvitt grejer på väggarna liksom. Och liksom herrlandslaget i fotboll spelar inga matcher, och liksom damlandslaget kan vi väl utesluta att de här gubbarna skulle prata om, tänker jag bara liksom.
Ja, det ska ju mycket till för att de skulle titta på damfotboll 1992, tror
jag. Ja, men det är det jag tänker med. Så du lämnas med oförrättad... Hur känns det här?
Alltså, jag kommer ju fortsätta gräva i det här. Och är det så att jag hittar någonting så kommer jag publicera det på vårt Instagram-konto Frambäck till
Bron. Eller så gör du det helt eget avsnitt om det. Liksom. Du,
det kan bli så att jag släpper en specialare där i slutet på november.
Ja. Men, och här är en så här, gärningsmannaprofilen. Torin tycker att det här var jätteintressant och bra liksom. Medan Stefan då, Ralf Karlssons karaktär, ja, men han tycker mest det är skitsnack och liksom, tycker att det här är väl inget nytt och hittar dit liksom. Så att det är verkligen liksom, det är lite uppdelat här, men Palmegruppen, framförallt den här snubben, är väldigt intressant. Han ber liksom, nu ber han sina kollegor ta upp det här spåret, eftersom att Ralf Karlssons karaktär inte har gjort någonting med det.
Men en intressant detalj ändå med just när vi går igenom gärningsmannaprofilen, det är ju att här får vi ju kanske för första gången egentligen de här kopplingarna som jag lite grann har saknat.
Ja,
vi får Ny Demokrati, vi får VAM, vi får attentat mot flyktingförläggningarna, vi får alltså samtiden, det tidiga 90-talets rasism, väldigt tydligt inkluderat i, även om det är i korta liksom sekvenser, nästan flashar när Åsgård går igenom sin gärningsmannaprofil, sin gärningsmannaprofil helt enkelt. Så tycker jag, jag gillar just att här får man ändå in lite grann av det.
Ja, och jag gillar det med. Jag tycker någonstans att det är väl på en hyfsat bra nivå. Det hade kunnat vara lite mer kanske. Men här får vi det ändå någonstans lite svart på vitt, på att säga. Men här gör ju också polisen lite framsteg, att den här Palmekillen då, som verkar typ vara den enda som tycker att det är konstigt att Sonis inte hört av sig, att det liksom, alltså det känns som att de andra poliserna bara, ja, vi fick inte tag på honom. Nej, det säger ju någonting som den här Palmesnubben påpekar.
Det känns ju som att det säger någonting, ja.
Ja, och bara det är att han har beskrivit som en direktörstyp av den här uthyrna förut. Ja, men det ger ju inte någon friskrivning att han är utomlands på ett oskyldigt sätt, liksom. Utan det är väl snarare en... Ja, att han inte hör av sig är ju värt att kolla upp. Och det börjar de ju göra nu. De åker till den här postboxen och kan liksom... Ja, får ju då öppnat den och konstaterar att han har inte hämtat ut någon av kallelserna. De får också fram hans filmintresse och ska då ta reda på liksom då, om han har hyrt en massa film, för att liksom de har ju ingen adress till honom, men de kanske tänker att de kan hitta det till den vägen. Och här får de ju fram att de, och det är nästan här först som det faktiskt, ordentligt kopplas ihop, att det är inte två personer. För att här blir det här då mannen som färgar håret, säger ju hon, videobutikstjejen. Mm. Att han hade, var svarthårig innan och nu är han någon bizarr rödhårig liksom. Så de får ut lite matnytt info den vägen. Och jag uppskattar det här, att det är liksom gediget polisarbete. Och att vi får se det faktiskt, att det görs. I lagom mängder får vi det liksom, det här tråkiga som ändå är det som till slut många, många, många små bitar leder oss in till att den här personen blir mer och mer och mer intressant liksom. Mm. Jag tycker det är fint och snyggt, snyggt gjort.
Ja, nej, men alltså, vi får ju, de är ju hemma hos hans mamma. De intervjuar den här klädbutikskillen där han handlar sina kläder. Yep. Alltså, det blir fler och fler detaljer som någonstans får, alltså man får ihop det här pusslet, det är fler och fler bitar som läggs i Jonna och Sonius pusslet någonstans. Mm. Och ganska kvickt får vi den här informationen.
Köper du Amanda Holmes som mamman i det här avsnittet?
Nej, nej, men det har jag ju redan pratat om tidigare, och det är en så liten detalj, och det är ingenting, alltså det är verkligen ingenting som stör mig speciellt mycket överhuvudtaget.
Ja, bra.
Bra att du nämner det, så jag får tillfälle att gnälla lite grann i alla fall.
Ja, men det ska du göra. Sen får vi ju då det Engelbrektsmarschen med Lasermannen skjut för att döda, som sa inte du att du sett det på någon t-shirt på typ när du gick i skolan där, eller var det något sånt?
Nej, det var något ännu mer bizarrt. Det var ju Lasermannen, en ljuspunkt i tillvaron.
Så var det, ja,
det är
just
det. Jag vet inte om det är värre, men det är ju åtminstone lika illa.
Ja, men där har någon tänkt ett steg till, så det blir värre på det sättet. Precis. Liksom.
Nej, Engelbrektsmarschen hölls ju den 27 april 1992. Ja. Det var ju Sverigedemokraterna som arrangerade den här fosterländska marschen. Som säger väl en del om det partiet. Och det
ett
partiet,
helt vanligt parti som man kan samarbeta med.
Mm. Inga problem att samarbeta med Sverigedemokraterna. Absolut, det finns inga lik i garderoben där.
Nej då. Men Ausonius tvingas ju någonstans till slut återvända hem. Han har köpt ett nytt vapen innan, men 19 maj 92 så är han på Stadsgårdskajen, och då verkar han väl, som jag tolkar det, så snylt bor han ju här på någon båt. Och från framtiden säger han att han trivdes jättebra i Sydafrika, men att pengarna tog slut på några månader. För att han hade med sig 700 000 och liksom 300 000 är det väl som han har lyxhotellat och jagat sig bort. Alltså lyxlirat sig bort. Och resten har han spelat bort liksom. Och han är ju så jävla arg på sig själv från framtiden här. Han är så dum liksom. Mm. Så han återvänder ju hem för att råna banker. För han insåg att råna banker i Sydafrika, inte det bästa.
Större risk att dö då.
Ja, för att de tydligen är beväpnade på banken. Mm. Och att det är väl livstidsstraff, som han säger, på att råna banker där. Och att han har ju då redan liksom, han har rånat 18 banker i Sverige. Han har ju med fördel ändå ett rätt gott självförtroende när det kommer till bankrån, får man ju säga. Och det är här nu då som han ringer på hos Sara, alltså Maria Lindströms karaktär, och bara, alltså direkt i dörren, bara, jag vill ha sex med dig. Och sen säger han, det är lugnt. Jag är blodgivare. Mm. Och det har jag sagt. Det är verkligen, det säger också någonting om tidsandan. Mm. Att liksom, ja men, HIV-AIDS var ändå rätt stor grej. Och att han på något sätt ser det som att, ja ja, då är det klart att du kommer vidare sex, för jag är ju blodgivare liksom. Och hon bara,
Är det härifrån Tommy Nilsson har fått idén till sin fantastiska låt med just titeln Jag vill ha sex med dig? Den tänker man alldeles för sällan på. Jag hoppas att alla tänker på den nu. Om du orkar, Gustav, så får du gärna klippa in en liten bit av Tommy Nilssons vedervärdiga låt Jag vill ha sex med dig.
Du är så glad. Suck. 30 maj på gamla Lidingöbron. Så kommer ju, ja det står lite pensionärer och fiskar. Och en av dem som jag just nu inte kommer på, vi har ju sett honom.
Bertil Engsell heter karaktären i alla fall.
Ja, och vad tusan är det? Är det den vita riddaren vi har sett honom i eller?
Nej, vi har väl sett honom i många olika. Det är lite pinsamt sådär när man glömmer bort skådisnamn och skådisansikten. För det är ju också en sån där som är med i extremt många olika serier.
Ja. Han i alla fall lyckas ju då, han får ju napp. Och det han får napp är ju då hölstret med tillhörande pistol. som han, som den rättrådige, duktiga medborgaren, han är, går och lämnar in hos polisen. Och här pratar de om att det är en startpistol, men det måste väl vara att ja, men det ser ut så på grund av ja, på grund av helt enkelt, vad säger man? På grund av ljuddämpan. För det är ju ingen startpistol.
Nej. Eller är, ja, som sagt, jag är jättedålig på vapen, bilar och vin. Så ställ inga frågor om de tre ämnena. Allt okay. annat kan jag.
Då skiter vi i det och så går vi vidare. Vi lägger det bakom oss. Vi utvecklar.
Vi vänder blad.
Ja, precis. För Ausonius kommer ju här då till sin postbox. Och ska ju äntligen då öppna den. Men kommer ju inte in. Och här har de ju liksom postpersonalen och polisen har ju tillsammans lagt en liten ett sätt hur de ska hantera det. Att de ska ju sinka honom och samtidigt ska postmästaren då ringa polisen. Bara att
alltså oerhört amatörmässigt att inte svara. De får ju sex ord, han får ju sex nummer sägs det.
Ja.
Och han ringer de sex numren och ingen svarar. Det är inte det oerhört klantigt.
Det är oerhört jäkla klantigt det liksom. Och han ringer ju till 17:15 eller någonting på kvällen. Och, så här. Och det säger de som att det är nästan sent. Men det är ju inte det. Alltså, så här, det är klart att någon ska vara där och svara 17:15 liksom.
Ja, nu ska man skriva, det är ju före mobiltelefonernas tid och så vidare. Så det är ju fasta telefoner som är inne på någons kontor. Men ändå.
Ja,
men ändå.
Det är sex telefoner. Och liksom han sitter ju som man tolkar det och ringer och ringer och ringer. Någon borde se ut bara, vad fan är det som ringer? Och så gå och svara liksom. Men nej, det gör ju de inte. Men de har ju sinnesnärvaro på det här poststället att starta kameran. Så de får ju bilder på John Ausonius. De vet ju äntligen hur han ser ut. För han flyr ju, han börjar ju ana att något stämmer inte här. För de säger att, ja men du, det... Så de gör ju är ju att de säger ju att ja, men det har varit liksom, någon har varit och vandaliserat det, säger de liksom. Men allt ligger kvar liksom. Men vi var tvungna att byta lås. Men han inser ju att någonting här är ju tokigt liksom. Så han lämnar ju efter en stund. Och vad gör man då? Jo, man irrar runt lite så råkar man i film. Givetvis.
Det är det enda rimliga. Man behöver lite goda rullar för 10 kronor styck på Video Nord.
Ja, det är ju fantastiskt.
Bra pris.
Ja. Sen är det Eiler här, en av de här två yngre priserna, han heter Eiler tror jag, den, ja, som någonstans vill göra kopplingen bankrån Ausonius, eller bankrån Lasermannen då, får man ju, eller ja, hur försörjer han sig är ju liksom frågan. Och han...
Ja, det är där vi har pantbanksspåret, att han gör den här briljanta idén att men någonstans samköra register är det han gör. Han kollar ju när plockas grejerna ut från pantbanken. Och när sker rånen? Och han kan ju se en oerhört tydlig kausalitet här. Det vill säga, när bankrånen sker, direkt därefter så hämtar Ausonius ut sina grejer på pantbanken.
Ja,
det är inte bara en gång.
Utan två timmar senare liksom. Ja.
Och det är ju väldigt starka indicier på den.
Ja, och de har också gjort kopplingen, det är sagt att den bankrånen är rödhårig. Och de har fått Ausonius beskriven för sig som rödhårig. Så att det görs ju mycket kopplingar här liksom.
Och nämnda startpistol, eller vad det nu var för någonting, analyseras ju och man får en koppling mellan kulorna. Vilket gör att vi får ytterligare teknisk bevisning som kan användas i den framtida rättegången.
Jajamän. Och sen hittar ju de då också att han har hört 23 filmer de sista två veckorna. Så att det är roligt någonstans att liksom videouthyrning, som ju verkligen inte är en grej längre, är en så pass ändå
det blir central... Det blir ju nästan hans fall på något sätt att han hyr så mycket film. Det är ju där de liksom kan ringa in honom och fånga in honom.
Ja, för här snabbt, eller så här, hastigt och lustigt så närmar vi oss slutet här. För att de sätter upp span på den här videobutiken och efter en stunds span, eller en tidsspan, så dyker han upp, alltså Ausonius då, för att lämna tillbaka filmer. Och då, med liksom ett gäng olika bilar och folk till fots, så lyckas de ju förfölja honom. Sen verkar det nästan som att han märker det, tycker jag för känslan av. Men han gör ändå liksom inget riktigt åt det. Kan man, eller så här, ja, nej.
Nej, men alltså, nu de sista 20 minuterna, för det är ju liksom de sista 20 minuterna på de här, vad blir det, 4,5 timmarna. Då går ju faktiskt allting helt plötsligt ganska fort. Vi får det här att polisen upptäcker honom, jagar honom. Han lyckas fly undan, men polisen får liksom... tag på, som inser vad han är, sätter span på honom Och jag vet inte om du vill, om det är någonting mer du vill lägga till innan han faktiskt grips vid Heleneborgsgatan.
Nej, jag tycker att det är ändå liksom en hyfsat intensiv, eller så här, i sin lågmäldhet är det en lagom intensitet och liksom en spännande scener här. Hur han, ja men någonstans, han gör sig förberedd liksom. För det är väl, är det 12 juni som han
ja,
till slut
men, då ska men det, gripas? Ja, men det vi måste nämna är ju att han grips i anslutning till ett bankrån.
Ja, precis.
Att det är det
ja,
som är själva grejen, det glömde jag ju. Det är ju en detalj som inte kan gå förbi bara.
Nej, det kan vi inte. Och det är just det här, han beger sig ju hemifrån. Och då är han ju välklädd. Mm. Sen går man in på det, väl Heleneborgsgatan.
Heleneborgsgatan 8 till och med.
Precis. Han tar sig in i en port där. Och liksom byter om. Så att när han kommer ut på andra sidan så känner ju liksom inte... Alltså, det blir lite obekant. För att det kommer ut en man i... Ja, i annan outfit där. Mm. Men de förföljer ju honom ändå liksom. Och sen är det många poliser här som... Han är ju på cykel och till fots medan de sitter i bil. Så att det blir liksom... Ja, det blir ju inte alls så lätt att förfölja honom när han då kör på cykelvägar och hit och dit. Men, ja, vi behöver kanske inte gå in för mycket detalj på det. Till slut så tappar de bort honom. Och han går in och rånar en bank. Och det är liksom... Det här visste inte jag.
Det är kaxigt ändå. Det är kaxigt att göra det. Man vet att polisen är efter den och man är efterspanad. Vad gör man då? Jo, man rånar en bank givetvis.
Ja, precis. Och det, alltså, det får mig att ifråga. Alltså, så där, är det här också en del av den här hybrisen? Eller har han inte så bra koll på att han faktiskt är för det känns ju som att han stundtals faktiskt...
Jo, men han måste ju fatta att det är polisen som jagar dem. Allt annat hade ju varit korkat.
Ja, men i alla fall, han lyckas ju med det här bankrånet, kommer ut, men springer ju, ja men, är det ganska rakt på. Det är ju en Ralf Karlssons karaktär då, som faktiskt är den första polisen. Och här skjuts det lite, men ingen träffar någon. Mm. Och jag tycker det igen är en del av den här realistiska skottlossningen vi får i den här serien. Där liksom, ja men är du 10, 20, 30 meter bort? Det är inte så jävla lätt att träffa liksom. Nej. Du ska vara bra stadig på hand för att dra den kulan på någon liksom. Men lite, vad ska man säga, jakt får man säga. Han lyckas ju cykla iväg. Men till slut ändå, Morgan Alling och gänget lyckas ju till slut att gripa honom. För han har kommit in på Heleneborgsgatan, byter om och liksom får över pengarna till portföljen. Men när han kommer ut där så är de utanför. Och då ger han ju upp. Han inser att, för han lägger ner ett vapen i fickan och sätter väl ett runt axeln. Eller inte axeln, runt ankeln. Men han inser ju att han har inte en chans här. Utan då ger han ju upp. Liksom. Mm. Lasermannen är till slut gripen.
Mm. Och vi får en sista scen från fängelset och ett sista citat från ett av offrarna från polisförhör, Erik Bonkam. Jag vet inte om, eller det var väl ett av offrarna, va?
Jo, han som sköts i Uppsala den 22 januari 92.
Just så. Det är ju det som någonstans tar den här serien i mål. För efter det så klipps det helt enkelt till eftertexter.
Ja, faktiskt.
Och därmed så är den här serien slut. Och det känns som att det är hög tid att vi ringer upp Fredrik af Trampe.
Ja, det tycker vi är. Välkommen, Fredrik af Trampe.
Tack så mycket. Roligt att få vara här igen.
Ja, kul att ha med dig igen. Det var ju den demokratiska terroristen. Vi hörde dig från Bäck till bron senast.
Just det. Det här pratade om bankrånsscenerna i filmen.
Och det är ju lite intressant just det där. Jag och Gustav pratade om det innan vi satte på inspelningen för en bra stund sedan. Just att det var bankrån vi pratade om förra gången. Och just i framförallt det sista avsnittet av Lasermannen som vi pratat om idag, så är ju bankrån spelar ju en ganska stor roll onekligen. Ja, det är lite fascinerande.
Ja, det är sant. Och det är en sån här liten skoj kuriosa grej som jag kommer ihåg att jag upptäckte för ett tag, som var att Louise Edlind, som var med i Saltkråkan och spelade Malin där, hon var också med vid ett tillfälle när Lasermannen begick ett av sina rån. Ja, alltså hon var inte med och utförde rånet, utan hon råkade vara i banklokalen just då. Mm. Och att då förstod man ju att det var den här cykelrånaren som han var omskriven som då. Det framgick ju av tillvägagångssättet. Och då hon blev intervjuad om hur det var och pratade om hur läskigt det var när den här mannen hade sitt gevär framme. Men att hon tänkte, vilken tur att det inte är Lasermannen. För han skjuter ju ihjäl folk. Den här killen använder ju bara ett vapen för att hålla oss i schack ungefär. Det hon inte visste var att det var ju Lasermannen.
Ja, det är ju onekligen rätt fascinerande just att den tanken flyger genom huvudet.
Ja, faktiskt. Ja.
Ja, men det är ju någonstans lite grann ditt fel att vi sitter här med en återuppväckt podd. Ja. För du påstår att du har ändrat uppfattning om Lasermannen som tv-serie.
Ja, det har jag. Det gjorde jag nu i och med att den kom upp på SVT Play här nu under 2023. Och då såg jag den för kanske, kan det vara fjärde gången eller någonting? Och det är lite märkligt att ändra uppfattning om någonting när man ser det fjärde gången. Jag har alltid tyckt att det är en bra serie. Det är inte det. Jag har inte tyckt att den är dålig på något sätt. Men jag har varit lite oförstående när så många har sagt att det är det bästa som har gjorts i krimväg i Sverige. För det var någonting som jag hörde väldigt tidigt. Alltså redan efter första visningen så tyckte ju folk det. Och jag bara såhär, jaha. Och så har jag sett den då och då genom åren. Jag har den på DVD här någonstans. Och tänkte, jaha, vad är det? Och jag har alltid tyckt, den här är ju bra. Den är absolut bra. Men vad är det som folk ser som jag inte ser? Vad är det som är så fantastiskt med den här serien?
Ja, vad är det då?
Ja, alltså så här. Jag tror att nu blir det lite kul tech-flashback också. För att den sändes ju första gången hösten 2005. Och det var ju innan streaming egentligen hade blivit en grej. Jag tror att Lasermannen var något av det första, det här ska jag inte säga säkert, något av det första som SVT faktiskt kablade ut, att du kan strömma det här efter att det har sänts. För på den tiden var det ju så att antingen såg du någonting när det gick eller gick i repris, eller så såg du det sen på DVD. Det var de möjligheterna som fanns.
Precis.
Och Lasermannen gick alltid samtidigt som Johan Johansson hade sin klubb kompledigt på Nalen här i Stockholm, som jag alltid var på. Så att jag såg den då streamad, och det här var alltså tidig streaming, skitdålig kvalitet, det hackade och laggade. Och det tillför ju inte någonting till upplevelsen, det kan tvärtom dra bort. Men sen tror jag också lite att det var att jag i ungdom lite oförstånd. Jag hade ju precis läst Tamas bok, och att har man läst en bok så kan man ju lätt ha bilder i huvudet av hur det här ska gestaltas. Om de sen inte stämmer med filmatiseringen så kan det bli jobbigt. Framförallt hade jag någon sån jättekonstig, tycker jag nu, uppfattning om att David Dencik spelade rollen fel. Och det var väl lite för att när jag hade läst boken och sett, ja men ta den här scenen som är med i både bok och serie. När han sover över på KTH och blir väckt av en städerska och sparkar till hennes skurhink och går därifrån. När jag läste boken så såg jag framför mig att han liksom var, vad ska man säga, vilt flaxande och bara skrek och var jättar, jävla kärring, far åt helvete och sådär. Och sen när jag såg sen, men herregud, vad han inte tar i, vad han är ändå, han är arg, men han är ändå nedtonad och liksom pratar entonigt så här. Jag tänkte, herregud, varför gör han så där konstigt? Men det har jag insett nu att det är ju tvärtom. Det hade varit jättedåligt om han hade flaxat med armarna och varit galen. Då hade det blivit någon jättedålig klyscha som inte hade stämt överens med verkligheten. Inte för att jag har sett Lasermannen in action så, men man har förstått av beskrivningarna och av hur sådana personer ofta beter sig. Det är ju inte... Det är ju liksom på det där lite mer, vad ska man säga, sjuka sättet. Så ja, men, är det en aggression på ett annat sätt.
Ja, galenskapen ligger mer kanske i ögon och i små gester än i de stora handlingarna liksom.
Du fann orden åt mig där, precis. men sen hade jag också lite sådär, det är vissa sådana skönhetsfläckar som jag fortfarande noterar i, för att något av de första attentaten där, när det är en student som går med väska på ryggen och blir nedskjuten. Och det ska vara i september och man ser att marken är täckt av snö. Det stör mig fortfarande. Mm. Så, nej. Det här är inte i Stockholm. Det har aldrig hänt.
Men det där är ju den här typen av klassiska detaljer som jag alltid hakar upp mig på. Ja. När vi gjorde Johan Falk-serien, den är ju fylld av sådana där den ena scenen kan vara i en årstid och så kan nästa scen som utspelar sig 10 minuter senare hamna i en helt annan årstid.
Ja. Perfekt är det.
Det är inte perfekt, men man kan ha överseende med det.
Jag kan också ofta ha överseende med det. Men sen har det också lite, det här är lite kul för jag är ju retro-kille, men jag kan ibland störa mig på för att jag tycker att Marcy Maine, då tyckte jag det framförallt, att han tar i lite för mycket med detaljer. Att han det ska tryckas in, det ska liksom skriva oss på näsan ungefär när det här är. Jag Det tyckte jag lite när jag såg den här, vad heter den i huvudet på, Jakten på en mördare heter den, som kom. Det är lite kul att den har samma titel som en helt bortglömd SVT-serie från skiftet 90-00-tal för övrigt där. Allan Svensson spelade bögpolis som var rädd för att bli avslöjad som homosexuell och därför gick maffians ärenden.
Du, Trampe, ge oss inte fler idéer om i framtiden här för det här skull.
Kommer folk.
Nej, men i alla fall. Och det är samma där, det är också lite någon så här, polisen kommer hem och han säger bara, ja, det står, jag sitter och tittar på Sopranos. Ja, okej. Då tycker jag mer om att man ser när de är hemma hos Helenmördaren där, så ser man att han har en sån här, det är 2004, att han har en sån här rund plastskiva med en pinne mitt i som man hade sina brännbara CD-skivor på. Det tycker jag är en roligare, liksom, lite mer subtil detalj. Och det, för jag minns att jag störde mig mycket på alla de här valaffischerna och mycket sånt där som jag tyckte var överallt när jag såg Lasermannen. Jag tyckte att det var bra, men jag tyckte
jag tänker på de här detaljerna, just kan inte det vara en sån där grej som att när den gick då 2005 så ligger ju Lasermannen och skeendet ganska nära i tiden, så det är bara 10 år sedan. För jag tänker ju idag när jag ser den 2023 så är ju de detaljerna ingenting som jag tycker alls skriven på näsan. Nej. Jag tycker ju att detaljerna är väldigt välgjorda och
det
ganska
subtila. Det tyckte jag också nu när jag såg om den. Men precis, det kan mycket väl ha varit så. Nu blir jag ju nästan, det där är lite, jag såg för ett tag sedan så hade SVT Play upp ett gäng nyhetsklipp om Lasermannen från när det hände. Och jag tror att nyhetsklippet från det första attentatet uppe på Gärdet, inte så långt ifrån där jag sitter just nu för övrigt. Alltså jag började nästan gråta när jag såg det, inte på grund av brottet utan av, jag blev så nostalgisk. För det här var sommar 91 kommer jag ihåg, jag var 7 år gammal och jag såg liksom, åh, de här förskolebarnen, och en sån där jacka hade jag också, och såna där färgerna, såna där färger var det tidigt 90-tal. Det är liksom inte riktigt den reaktionen man ska få kanske.
Men
jag
kan det passar få något ju skitbra med tanke på att hela podden startades av 90-tals Stockholms nostalgi med Beck-filmerna liksom.
Just det.
Vi går full circle här. Någon som faktiskt var med.
Ja, men faktiskt, det var jag ju ändå. Jag var inte gammal var jag inte, men det var jag.
Men du var där,
men du var i Stockholm.
Jag var i Stockholm och jag har ju det där finns det ju ganska gott, och jag har en mycket mycket kär vän som då för tiden jobbade på skivbutik och som där det var en man som kom in och förklarade för någon annan skivköpare att du ska inte köpa den där skivan med den där dirigenten, för den där dirigenten är jude. Så att köp inte den, den är inte bra. Och liksom stod och allmänt dryg, och kom till slut, hon är en kvinna med humör, så hon lackade ut till slut och sa, stick härifrån, visa inte det här mer, ut för fan. Vad han liksom stirrade på henne surt och gick därifrån. Och det var ju John Ausonius. och en del annat. Jag bodde sen på Ynglingagatan 7, i porten intill där han bodde under attentatstiden. Ja, jag bodde där 15 år senare.
Jo,
där var det också fortfarande minnet fanns kvar av vissa grannar. Ja, fy fan, han var störig och jobbig, den där konstiga typen. Inte minst är det lite kul, en detalj som jag vågar nästan lova inte finns med i manus utan som nog koms på plats i serien, det är när han går till videobutiken Casablanca, legendarisk i Stockholm, och ska hyra filmer, lämna tillbaks filmer, och säger någonting till kassörskan om att ja, det var dålig kvalitet, ni kan väl byta ut den, något sånt där. Och det vet jag att Casablanca då, ska man säga, legendarisk videobutik i Stockholm, jag tror den öppnade 82 och stängde för kanske 10 år sedan. Den var jättetidig och hade ett jättestort utbud, och det var typ känt som Stockholms bästa videobutik. Jag vet inte hur mycket film jag hyrde där när jag växte upp. Ragge som drev det, som också skrev låten Hum Hum från Humlegården för övrigt. Jag frågade honom just när jag hade läst boken att, kommer du ihåg Ausonius? Och han bara, jo, jag kommer ihåg honom. Kostym, propert, kläd, klagade ofta på kvaliteten på kassetterna, så att, kan inte byta ut dem där. Så jag där kan jag bara tänka mig att han måste ha sagt det till Marsmein och gänget när de kom för att filma. Jag kommer ihåg, och då tog de med det. Det är för övrigt min tjej, när jag berättade det här för henne, hon är uppvuxen ett stenkast från Casablanca och hyrde mycket film där. Hon sa, ja men kvaliteten på kassetterna var ju ofta jävligt dålig. Och så blev hon tyst en stund, och sen sa hon, inser du att det här är förmodligen den vettigaste åsikt Lasermannen någonsin har haft? Ja, det har du faktiskt rätt i. Du, så var det.
Helt rimligt.
Helt rimligt. Nej, men jag vet, jo, men inte precis. Idag så kan jag ju bli, liksom, nästan bli nostalgisk av detaljerna, och idag stör de mig inte alls på samma sätt som de gjorde då. Nu känns de, som du säger, mycket väl avvägda.
Men kom du ihåg för 10 minuter sedan när Gustav ställde en fråga till dig om det här, hur du hade omvärderat? Det blev ändå, det är en del stickspår här på vägen, men det känns ju som att det ligger ju i linje med vem du är. Så att, vi respekterar och accepterar det.
Tack så mycket.
Men om vi ändå ska komma in här på, vad är det nu när du ser filmen eller serien 2023 som gör att omvärdera den?
Det är lite av det här jag har varit inne på. Den Chick är ju fullständigt lysande i rollen. Han liksom nailar det, särskilt inte minst om man har sett intervjuer och klipp med Ausonius, så inser man att han har ju liksom satt det direkt. Jag vill säga att Ausonius sågade serien men tyckte att Dencik var väldigt lik honom i alla fall. Han är väldigt bra. Skildringen av det här monotona, långsamma polisarbetet tycker jag är, alltså, det känns väldigt realistiskt och trovärdigt, och samtidigt, det är lite som Mannen på taket. Det har det där att det är långsamt, och det är inte, Det är mycket av det här tråkiga kontorsgöret, men det finns hela tiden någon sorts lite underliggande driv i det, vilket lite kan ha att göra med det intensiva kamerarbetet och klippningen kanske. Sten Ljunggren är ju också alltid Sten Ljunggren.
Har du någon replik på det, Gustav?
Men jag har vant mig. Jag var lite kritisk mot honom i första avsnittet. Jag köper hans insats bättre ju längre det har gått. Det får jag säga. Det var jag som kanske var lite... Jag hade fel.
Ja, bra.
Skönt att du får göra en pudel.
Slipper vi bråka om det. Nej, men och också som sagt, och detaljerna, som sagt, idag känns de inte alls skrivande på näsan, utan det känns som att tiden fångas väldigt väl. Alltså, de lyckas få in väldigt mycket. Det gäller även Tamas bok. Så att det är det jag har haft.
Det jag funderar på är en sak som jag tänker, givet är att när du såg den då 2005 att det var extremt låg kvalitet i den här streamingen, men när du har sett dem, du sa att det var fjärde gången typ som du såg det nu, någonting sånt. Är det först nu, alltså sista gången som du ser den 2023, som du verkligen omvärderar den ordentligt, eller har det varit en gradvis...
Nej, jag har ju alltid tyckt att den är bra, men nej, det har absolut inte varit gradvis, för att jag tror att jag såg om den 2017-18 kanske, och att jag då fortfarande var så här, men vad är det som alla tycker är så fantastiskt? Och jag har lite svårt att förklara också varför jag plötsligt har... Det är väl kanske en personlig mognad, jag vet inte. Jag kan inte riktigt förklara det, men nej, men eller så har jag liksom blivit mindre benägen att titta på skönhetsfläckarna. Och sen kanske också att lite att boken har bleknat i mitt minne. Och att det då, för jag, det kan också bli så att har man läst en bok och sen ser sig inte bara det där med skådesinsatsen, utan man kan också veta att den här repliken är tagen ord för ord från boken, och att det då kan kännas skrivet. När jag såg det nu tyckte jag väldigt sällan att det känns skrivet.
Men när läste du boken senast? Kommer du ihåg det?
Nej. I sin helhet, ja, det är säkert 10 år sedan.
Ja, det är länge sedan i alla fall.
Ja, det är länge sedan.
Nej, men för grejen, jag har ju läst boken parallellt med att vi har kollat på avsnitten just såklart för att få den här känslan. Och jag kan ju... Visst, jag förstår lite grann din ingång i det hela, alltså hur du tänker. För en sak med boken är ju att den tar ju väldigt mycket mer kring, och det har jag varit inne på i tidigare avsnitt, just det här att det boken ger som kanske inte finns med i tv-serien, det är ju den här någonstans kontexten kring vad som sker i Sverige under tidigt 90-tal. Vi har ju det lite som vi har pratat om i det här avsnittet, just att i avsnitt 3 så får vi in lite mer kring den här demonstrationen som är genom Stockholm, och även lite fler kopplingar till Sverigedemokraterna och Ny Demokrati. Men i boken så är ju det är ju en bärande röd tråd genom boken, att just Tamas skildrar parallellt med att han beskriver John Ausonius liv, så beskriver han ju även den politiska utvecklingen. Men Ny Demokrati har ju en jättestor plats i boken, Lasermannen. Det har ju den inte riktigt i tv-serien, tycker jag.
Nej, och det är väl bra. Alltså, jag tycker att det är bra att den finns med lite grann. Serien hade nog inte varit bestämt av att ta in mer än så. Det hade inte passat, tror jag. det hade blivit ett, en för stor bit tårta. Nu tycker jag det finns med alldeles lagom i bakgrunden.
Mm. Ja, nu är du snarare en berättelse om polisutredningen och om John Ausonius liv. Det är de två parallella historierna som vi får berättat för oss någonstans. Men Gustav, vi brukar ju liksom avsluta avsnitten med att vi någonstans summerar och sätter någon typ av betyg. Vi har hört Trampes någonstans. Vi har inte hört hans betyg, men vi har hört hans resonemang. Det känns som att jag kan ana om vad han kommer landa i för betyg om vi tvingar ut ur honom det. Men vad är din uppfattning nu när vi har gått igenom de här tre avsnitten?
Nej, men jag hade ju inte... Jag minns ju inte att jag har sett den här, alltså suttit mig ner och sett den avsnitt för avsnitt när den kom eller någon gång däremellan. Däremot så känner jag igen mycket, så jag vet att jag har åtminstone sett delar av den tidigare. Men så för mig är den ju ny på det sättet, serien, får man egentligen säga. Och jag tycker att den är fruktansvärt bra i grund och botten. Sen har den lite, som jag kan tycka, tv-serie... Alltså, till exempel, där, vi har pratat i tidigare avsnitt, alltså way back, att något som är orealistiskt inom många krimfilmer är att det är alldeles för få poliser inblandade. Det är ofta liksom en grupp på 15-20 personer. Här har de ju valt, som jag tolkar det, att inte trimma ner det antalet personer som faktiskt var med i verkligheten. Vilket för mig ibland gör det lite rörigt om man ska se det rent ur ett tv-serieperspektiv. Att vem fan är det här? Som i sista avsnittet, här kommer jävla Morgan Alling in liksom, som någon polis.
Fast det tycker inte jag är något problem. Man förstår ju att han är en spanarpolis som ska sitta och han behöver ju inte ha någon mer roll än så.
Nej, absolut,
han är en externt inkopplad spanare.
Ja. Lite som vi pratade om tidigare i avsnittet, det var just att det roliga är ju att det är Morgan Alling som dyker upp. Och att just han, nu är han ett sånt, och det var han väl redan då i och för sig, ett ganska känt ansikte. Det är det som gör att man liksom hajar till
på just det,
hade någon annan.
Ja, fast då var det väl ändå mest tippen, tror jag. Han, och det han hade gjort med Lasse. Jag tror han hade ju inte etablerat sig som självhjälpsguru eller vad man ska kalla att han är idag.
Nej, han var inte absolut inte lika känd som han är idag. Absolut inte.
Ungefär samtidigt sändes väl den här serien Lite som du, där som jag minns som väldigt, väldigt bra. Och där han är med och gör en väldigt fin roll som en lite hunsad gympalärare. Bra skådis.
Jag kan bara, om jag ska se det som en... Jag tycker att hade man skrivit berättelsen om Lasermannen och det inte varit en riktig berättelse, då hade man tajtat till det lite, tycker jag personligen, med castlisten. Liksom. Men det är ju verkligen nitpicky, för jag tycker att varje polis och varje skådespelare som kommer in gör det riktigt, riktigt bra. Så jag är liksom så här... Alltså, hade jag sett om den här en gång till, då hade jag ju liksom redan... Då hade jag ju haft bättre koll på vilka alla var. Men jag tycker att vid en första tittning så var det för mig en brist. Att det blir för mycket folk ibland. Men jag uppskattar ju att man valt att göra det realistiskt på det sättet. Det tycker jag någonstans ändå är positivt. Ja. Sen har jag väl egentligen en grej som jag tycker är... Jag försöker hitta saker att klaga på. Så jag går in på nitpicky saker. Men som vi också sa tidigare i avsnittet, så är det den här att... Ausonius säljer ut Gustav, att han vill sälja sin lägenhet för 100 000, och det är ett hyreskontrakt, och det gör ju att Gustav förlorar hyreskontraktet, och därför säger han att John är skyldig honom 100 000. Jag tolkar det som att Gustav verkligen är allvarlig, att vi kommer få en follow-up på det, och det händer inte. Men jag vet inte, det är bara jag som misstolkar den scenen. Men det är så här, det är verkligen de sakerna jag har som stör mig lite grann liksom. Och då fattar vi att det ändå är, ja, vi landar på ganska högt i betygssnittet, eller på betygsskalan.
Men ska jag ta vad jag tycker är bra då, eftersom du nu har sågat den fullständigt i knölarna, Gustav? Nej, men jag tycker ju att den är riktigt... Jag såg ju den när den gick på tv 2005. Alltså på riktig tv, inte på någon streaming-tv, utan på riktig.
Det var knappt att man kunde kalla det streaming.
Så jag tycker ju... Alltså, dels är David Dencik fantastisk i rollen som John Ausonius. Det tror jag vi alla tre är överens.
Ja, absolut.
Framförallt tycker jag i de scenerna, de få scenerna vi har från fängelset, alltså där han sitter och berättar i, vad blir det då, nutid,
ja, om framtid, det som
är, framtid har vi väl kallat det i våran, så det är ganska få scener, och där tycker jag han är helt, helt enormt bra. Sen är han ju bra även i övrigt, det är ett jättebra manus. Som bygger ju på Jalle Tammas fantastiska bok, givetvis. Det hjälper ju till. Och sen så tycker jag ju det här att det är någonstans perfekt avvägt hur lång den är. Mm. Det är 3 stycken 1,5 timmes avsnitt. Och 1,5 timme kan ju ibland kännas som ganska långt när det är tv-serieavsnitt vi tittar på, som ju ändå det här är. Men som vi egentligen har sagt i alla avsnitt som vi har gjort, det är att den här 1,5 timmen går ju jättefort. Mm. Det är ju inte så att man sitter och fan, kan inte tiden gå lite fort, utan det känns som att varje scen på något sätt spelar roll, varje scen har betydelse, varje scen för väldigt tydligt handlingen framåt. Vilket gör att jag sitter ju liksom bara och väntar på vad ska hända nu? Vad ska hända? Man är hela tiden på spänn på något sätt.
Ja, det är snarare velat ha en längre liten epilog. Inte så att jag var hela rättegångsfasen, det hade jag tyckt var lite fånigt. Men jag tycker liksom, han blir ju, som vi sa, han blir ju gripen och sen går det ganska fort och så är det eftertexter. Mm. Jag, liksom, jag känner mig nästan lite så här, jag vill ha mer.
Och det, ja, den slutar ju lite abrupt, ja. Det gör den ju onekligen.
Men det är ju också positivt att man känner att man efter 4,5 timme skulle vilja ha lite mer, liksom, så kan jag känna.
Ja, vi fattar ju att han hamnar i fängelse.
Ja,
det är ju liksom inte...
precis.
Ja, men någonstans så är det precis som du säger, Gustav. Det där är ju ganska gött, just att när serien är slut så känner man att man är jävligt nöjd. Det är inte så, för risken är ju med epiloger ibland att det känns som att, ja, men det drar bara ut på det. Mm. Hade de lagt till 20 minuter med en epilog så hade det kunnat kännas lite utdraget. Nu tycker jag att serien ändå slutar ganska perfekt i och med att vi har ju fått se att han sitter i fängelse. Så den, även om man inte har någon koll på Lasermannen överhuvudtaget, så vet vi ju att han får sitt straff och att han hamnar i fängelse.
Ja, det blir lite leave them wanting more, kör de på liksom. Mm.
Och det, är väl det sändes ju faktiskt en dokumentär om honom som Tammas hade gjort i samma veva som... Mm. Jag vet inte om den går att streama nu. Den är faktiskt också, den är också mycket varmt rekommenderad. Och där ser man ju just också hur jävla bra... Det är långa intervjubitar med och så. Man ser väldigt bra hur Dencik har nailat honom. Och det är också ganska... han sitter väldigt mycket och är sammanbiten. Den enda gången som han verkligen släpper loss lite när han ska berätta om sitt första bankrån. Och jag kommer in där, vet, och drar en skott igång. Och så tänker jag, det här går ju åt helvete. Alltså. Men sen kommer det. Och märker att det är enda gången som han livar upp lite. Ja, när jag rånade den där banken, då jävlar. Vilket säger något om honom. Och det är också att han sitter och förklarar att han... I inledningen tror jag att han säger att jo, men världen består ju till 99% av laglydiga människor, och jag hör ju till den biten. Jag har ju aldrig levt det kriminella livet, vilket är lite kul med tanke på att det står i tingsrättens dom att omfattningen och arten av hans brottslighet är helt unik i svensk rättshistoria. Säger lite om hans självinsikt också, tror jag. Ja.
Ja, nej, men han är ju onekligen en väldigt speciell person, ja, för att underdriva något. Ja. Men om vi då ska knyta ihop säcken här med någon typ av betygssättning, så kan jag ju börja med att jag sätter ju givetvis en 5 på den här serien, just för att jag tycker den är en av de bättre svenska kriminalserierna vi har. Den kanske inte är uppe på nivå med Mannen-filmerna som vi har tog hela tiden, alltså Mannen på balkongen och Mannen från Mallorca. Men absolut en 5 från min sida.
Ja, och jag någonstans, jag ville inte landa på en 5, men jag kommer inte undan det, för att det är för lite som skaver. Jag vill att det ska vara mer som skaver, och det stör mig också att jag vill det, för det är jättemärkligt. Men
det kan man ju vilja ibland med någonting som är jättehyllat, som alla är eniga om är bäst. Då vill man att det ska skava lite, för man tycker att så jävla bra kan det väl ändå inte vara.
Nej, precis. Men det är ju faktiskt oerhört jäkla bra. Och det är liksom... Betyg är ju personliga. Det här faller ju mig som, trots göteborgare i grunden, har en extrem Stockholms nostalgi, så faller det här ju mig i smaken något så in i bänken. Plus att det då är högkvalitativt rätt igenom. Liksom, vi pratade om Hoyte van Hoytema i första avsnittet, att det är han som står för foto. Liksom. Det är ju ett tecken på att det är tämligen högklassigt. Så jag landar också på en 5, tyvärr.
Ja, och jag landar också där då. Det hade jag alltså inte gjort för några år sedan. Jag hade väl fortfarande hamnat på en 4 då, det tror jag.
Ja, det är ändå 4 du kommer från.
Då hade jag kommit, men det är ju just det. För det är lite där att när man blir ju lite extra frustrerad när alla skriker i kör om hur bra någonting är, och man inte riktigt, man tycker att det är bra, men inte riktigt fattar vad det är. Det kan ju ibland vara mer frustrerande än att tycka att någonting är rent ut sagt bra eller rent ut sagt dåligt och begripa varför. Jag känner ju nu verkligen att det här är en femma. Jag håller med, det är inte på mannen från Mallorca-nivå, men det är pretty damn close. Mm. Det kan jag ändå säga.
Yes. Då tror jag vi är klara för med Lasermannen, va? Vad säger du, Mattias?
Ja, jag tycker att nu när vi ändå har gjort 3 avsnitt av Lasermannen så är det väl dags att säga tack och hej för den här gången.
Det tycker jag. Har vi sagt någonting om vi kommer med ett avsnitt i december? Har du som lobbar för det liksom?
Jag tänker att vi bjuder in Trump igen så får vi prata om svensk julkrim. Oj. Nej, som sagt, jag har ju någon idé om att vi ska göra någon typ av julkrim den 15 december. Vi pratar om scener i svensk krim som utspelar sig på eller kring julafton. Men vi lovar ingenting, kära lyssnare, utan i bästa fall så blir det en trevlig överraskning strax innan julafton.
Ja. Special om inledningen till nolltolerans kanske.
Till exempel. Ja. Jag ska för övrigt ta med det som en quizfråga i mitt Göteborgs julquiz. Men jag ska inte avslöja exakt vad frågan kommer vara. För det kan ju vara de som lyssnar på den här podden som kommer vara med på quizet i slutet på november på Två feta grisar.
Så kan det vara. Så fick du in lite reklam för det också. Vad härligt.
Tackar, tackar.
Vi säger därmed tack för idag. Ni kan nå oss på främst Instagram. Där heter vi Frambäck till bron. Gör vi väl, eller heter vi Frambäck till bron?
Frambäck till bron.
Ja. Och sen har vi en Gmail-adress. Frambäcktillbron@gmail.com för de som vill uttrycka sig längre. Så hörs vi när vi hörs. Ha det så bra.
Tack så mycket.